Gry, här sitter vi i Ottan och spelar in.
Ja, det är ju innan jobbet denna fredag.
Ja, det är en ny variant. Frukost i bopodden.
Ja.
Allt ska klämmas in.
Allt ska klämmas in. Det blev en stressig vecka så vi var tvungna att spela in nu på morgonen. Och så kommer vi lägga ut det sen.
Yes. Hur har du haft det i veckan apropå stressigt?
Ja. Nej, men det har ju verkligen varit... Den här veckan har haft logistik. Deluxe, jag vet inte om man kan det deluxe, men det var logistik på hög nivå. Verkligen. Nej, men jag har ju flyger jag far i också den här veckan. Och plus...
Du har hunnit med en begravning i Haparanda.
Ja.
Teamdagar.
Teamdagar och jag har gått utbildning också den här veckan.
Ja, vad spännande.
Ja, men jag ska berätta lite grann om utbildningen, men jag vill bara först koppla tillbaka till förra veckans avsnitt.
Yes, man som ju var.
I sista delen av programmet pratade vi om nya språket. Det här är att ta upp att just barnen kommer lära sig, eller de skriver på ett annat
de
sätt.
De har två språk.
Ja, precis. Ja. Då var det så kul, för min kollega Madde, hon hade lyssnat på avsnittet. Och så sa hon så här, gud, ni borde ha tagit upp om emojis.
Ja, just för det. Att man inte skriver nästan ord längre på många sätt.
Nej, och hon sa så här att det är så sjukt svårt att tyda. Och för det första liksom att förstå vad alla dessa emojis betyder.
Mm.
Och sen liksom att, du vet, vad har vi för relation när vi skickar de här emojisarna mellan varandra? Och just det här, jag tänker bara att någon person som man inte riktigt vet vad man har eller sådär. Och så får man exempelvis en kram-emoji.
Ja, just det.
Och så är det så bara, oj, vad betyder den här?
Gud, där är jag helt utan filter. Jag använder så, vi har ju pratat om det här i ett annat avsnitt, vet jag. Där du sa att du fick lite peck för det, att folk störde sig lite på dina emoji. Så jag använder också det jättemycket. Kanske som sagt lite utan filter. Så jag kan nog ha fått en och annan att höja på ögonbrynen.
Ja, men precis. Alltså, skickar man den här lilla gulliga emojisen för att man vill vara snäll och trevlig, för att man flört. Där, eller bara för att...
Jag är otroligt visuell.
Mm.
Så att jag älskar verkligen att kunna använda ett uttryck som syns. Inte skriva. För skriva kan bli lite fel.
Mm.
Så jag kan nästan föredra emojis ibland. Mm. Eller rätt ofta. Mm. Hela tiden typ. Det är proppfullt.
Ja. Nej, men den är bara lite kul och reflektion. Så den måste vi addera absolut. För det är ju ytterligare ett sätt att uttrycka sig.
Ett tredje språk.
Ja. Nej, men jag har ju som sagt gått på kurs i veckan och... Digital strategy på Hyper Island.
Mm-hmm, vad roligt.
Ja, och det är
aktuellt.
Väldigt
du
aktuellt.
Är så. Ja. 2017.
Nej, men det är, den pågår ända till någon gång i slutet av maj, den här kursen. Mm-hmm. Så den är ganska lång och det är jättekul. Det var verkligen en rivstart 2 dagar, måndag och tisdag. Och man pratar ju väldigt mycket om... Alltså det jag känner de här första dagarna, vi fokuserar väldigt mycket på vad är den här digitala transformationen för någonting? Och vad betyder den för oss människor? Och jag tänker att det skapar väldigt mycket rädsla. Det är ganska uppenbart.
Mm.
Alltså det finns ju
det är så mycket nytt.
Det är så
och
mycket
så vet
nytt.
Man ändå inte vad det är riktigt.
Nej, man kan inte riktigt ta på det. Men man förstår att allting kommer förändras. Och jag och du som jobbar i betalindustrin, vi ser ju hur den digitala utvecklingen förändrar vårt sätt att betala.
Mm. Och det går snabbt.
Det går otroligt snabbt. Alltså det är ju bara... Det handlar ju bara om några ögonblick bort så kommer vi inte behöva ha med oss plånboken när vi går ut på stan. Och jag tänker också att utveckling, alltså det finns ju 2 typer av utveckling. Då tänker jag den här utvecklingen där man utvecklar tjänster som exempelvis kundservice ersätts av datorer som svarar. Det har ju vi på mitt jobb idag.
Robotarna. Ja, ni var väl först ut med robot, vad heter hon?
Aida
heter hon. Hon heter ju inte Annika, det är ju en annan tjej som hon ser.
Aida.
Aida heter hon.
Ja. Och sen den här roboten Watson som man har laddat med, det är IBM som står bakom den.
Mm.
Och den testar man ju, man lät ju den här roboten tävla i Jeopardy i USA. Och liksom tog ju alla frågor. För att den roboten blir ju så mycket snabbare än människohjärnan.
Ja.
Men,
ja, för det ska man ju komma ihåg, att det är ju inte en människohjärna.
Nej, precis.
Det ligger en människohjärna bakom.
Ja, men precis. Nej, men sen den här andra rädslan, som jag tänker att man har kanske som i sitt professionella liv idag, det är den här rädslan att inte hänga med.
Ja, och den, det kan jag känna faktiskt.
Den tror jag att väldigt många känner.
Mm.
Och det är ju just det här att hur mycket kunskap behöver jag inom området, hur mycket måste jag förstå och vara med, tror jag kan orsaka en otrolig stress.
Ja.
Och jag vet att när man pratar med många om det här så känner man att oj, men hur ska jag orka? För att det ställs ju oerhört höga krav på dig idag inom arbetslivet att hänga med.
Det gör det. Verkligen.
Du behöver verkligen hämta ny kunskap hela tiden egentligen. Mm.
Och just det här, vad är den där digitala? Alltså man, att man blir så rädd och inte hänga med så att man typ blir lite blockerad.
Ja.
Istället för att bara, så här, det är ju som all utveckling såklart. Från liksom skrivmaskin till e-mail, från telefon till mail. Liksom. Alltså vi,
det är bara det att det går så oerhört snabbt nu. Mm. Och sen tänker jag att... Det sa han på kursen, en av de här föreläsarna. Och det tror jag man ska ändå ta med sig, att du behöver inte vara expert.
Nej.
Men du måste vara intresserad. Och du på det sättet. Och jag menar, det är väl det som är att håll dig ajour med saker och ting. Men du behöver inte vara experten.
Och häng på dem som ligger i framkant. Ja. Man måste inte ligga framkant själv.
Nej, precis.
Men häng på, det är sant. Mm. Ett intresse. Vad roligt.
Ja, det var jättekul. Ja. Alltså, nej, men jag är jättetaggad. Så att jag kommer att plocka med mig massor med saker till teamet. Mm. Direkt från de här första två dagarna.
Kan du lova.
Ja, det blir
härligt.
Kul.
Mm. Ja.
Ja, men alltså rädslor och rädslor. Jag tänker också att den rädslan är ju väldigt diffus på något sätt. Men det är ju en känsla man har med. Mm. Men alltså rädslor, är du rädd för någonting?
Ja, jag ska säga att jag har varit mycket mer rädd för saker och ting. Det tror jag är ett återkommande tema för mig här i podden. Att jag har liksom ryckt upp mig de senaste åren. Mm. Så att idag så hanterar jag mina rädslor mycket mer. Och jag skulle vilja säga att rädsla slash oro. Mm. För att det går ju väldigt mycket hand i hand.
Mm.
Och... Så att jag har liksom lite grann lärt mig, och jag har haft perioder när jag har varit rädd för ganska mycket faktiskt. Mm. Ologiskt, nästan så att jag kan känna att det kan ha varit, att det närmar sig lite så här fobier eller sådana här riktiga hang-ups.
Ja.
Men jag kände bara en dag att jag är så trött på det här. För att man lägger ju enormt mycket tid på att oroa sig för saker och ting som kanske ska hända.
Mm.
Som inte händer oftast. Mm. Nästan aldrig händer det ju. Och det är så tröttsamt. Ja. Så jag ledsnade den dag på riktigt. Jag bara reste mig upp och så här, nu orkar jag inte mer.
Att man liksom mår dåligt för någonting som inte ens har hänt.
Nej. Det fanns, jag hade ett utklipp på mitt kylskåp jättelänge som jag fick av en kvinna på BVC. För att det hela, jag eskalerade ganska mycket när jag fick i mitt första barn.
Mm.
Som var någonting i stil med att oro är bara liksom... morgondagens energi du tar. Jag minns inte, men det var så himla bra. Jag såg det varje dag i flera år.
Ja.
Så att jag är ju rädd för massa grejer såklart. Men det är inte så att det är så närvarande längre i mitt liv. Förstår du? Jag tänker inte så mycket på det som jag gjorde.
Nej. Alltså jag pratade just med min syrra om det när vi åkte hem från Haparanda. Att vad är man rädd för egentligen?
Mm.
Och då så sa hon just det. Och det är så himla... Det är egentligen, det här är ju också en liten oro eller rädsla. Hon sa att hon gillar ju att vara ute och promenera. Hon bor ju lite mer off än vad vi gör.
Mm.
Men hon sa att det finns ju inte en enda gång hon går ut och promenerar utan att tanken väcks.
Om det är mörkt?
Om det är mörkt då.
Ja. Vad eller alltid?
Nej, framförallt om det är mörkt. Mm. Och det är väl alltid den som är,
det är väl alltid.
Ja, läskigast. Men, nej men alltså, tanken väcks alltid, sa hon. Att vad händer om någon dyker upp och hoppar på mig?
Ja. Och där är det ju lätt att genast glida in i så här manlig och kvinnlig rädsla.
Mm.
För tjejer tror jag generellt bär på en rädsla genom ett helt liv.
Mm.
För att man ska utsättas för någonting. Man är det svagare.
Mm.
Man är den som är påhoppad. Sen är det klart att det är många män och killar som också råkar ut för det.
Absolut.
Kanske mer idag än förr, jag vet inte.
Nej men alltså, nej men mäns rädslor, och det är ju, vi kvinnor är ju mycket mer konkreta, så vi är rädda att bli överfallna och sådär.
Mm.
Och vi har ju andra rädslor också såklart, men män är ju mycket mera, de uttalar inte dem på samma sätt.
Nej.
Utan de är ju mer så här, håller det för sig själva, och jag tror att det har väl att göra med den gamla machokulturen, och män skulle vara så starka. Och, jag tänker så här, att jag såg bara att man... Det är ju mäns rädsla också att bli utsatta för våld, att behöva slåss.
Naturligtvis.
Och också att inte få vara med, att inte passa in.
Mm. Det är ju verkligen en rejäl rädsla.
Ja, och känna sig utanför. Men det känner jag inte är något unikt för män. Nej, det tycker jag är kvinnor också. Men också just läste jag att varför män inte bloggar exempelvis i samma utsträckning som kvinnor är just också för att man inte vill vara så personliga. För man är rädd, mycket räddare än kvinnor att bli kritiserad. Ja, precis.
Det är ju faktiskt en helt riktig, att säga, en intressant reflektion. För det var ju larvigt. Men det är ju, har jag inte tänkt på förut. Nej. Men det är klart det är det.
Att man är rädd för att bli kritiserad, med som person då?
Ja, det är ju ganska modigt att blogga eller podda för den delen.
Ja, men absolut. Och det, jag kommer ihåg när vi började podda också, för det, den känslan hade ju vi.
Mm, absolut. Ja, men man liksom lämnar ut sig lite och lägger upp sig till bedömning, för så blir det ju på många sätt.
Men någonting som också män oroade sig för var att bli impotenta.
Mm. Jag med.
Ja.
Att de ska bli.
Ja. Och att bli avvisade. Och då tänker man, och det
är, just, är det värre för män, tänker man då?
Jag vet inte, men det var tydligt. Ja, men just det här, och då, just så, men om vi säger att du är väldigt intresserad av en man och ni är på en bar eller någonting, vet jag vars du raggar om du skulle vara singel. Nej, men att, och du verkligen flörtar och du får ingen reaktion, så beror det oftast på att de inte vill bli avvisade sen.
Mm. Det hade varit bra att veta för 30 år sedan.
Ja,
eller något.
Och sen att misslyckas.
Ja. Men mänskliga rädslor får man ju säga, ja, det
är
ju ändå.
Ja, det är det ju. Men vad tycker du? Är det, kändes det väldigt manligt eller känns det som att det är många kvinnor också?
Jag skulle säga att det är väl väldigt mänskliga rädslor, som sagt. Den här klassiska, man vill vara omtyckt och sådär. Men jag tror absolut, jag är helt säker på att det här med personlighetsbiten, att man inte bjuder in så mycket och är så personlig.
Mm.
Och det kan ju vara på jättemånga plan.
Mm.
Det kan ju vara att vara bra på att ge komplimanger. För det brukar ju många tjejer säga om sina män. Att han är så dålig på att ge komplimanger. Alltså att man vill på något sätt inte bjuda in.
Nej.
För att man lätt kan bli sårbar.
Mm.
Det känns ju lite manligt. Men det kanske är omodernt att hålla på och prata
manligt,
om det.
Ja, precis. Manligt och kvinnligt kanske inte på det sättet.
Men jag har en man ju.
Ja.
Som är så himla... inte rädd. Jag ska inte säga att han är orädd, för det tycker jag är fel. Men han är så avundsvärt inte orolig för saker som inte har hänt.
Mm.
Och ibland är det väldigt irriterande att man inte kan förutse saker som inte har hänt, tycker jag naturligtvis. Mm. För jag tycker ju hela tiden att jag håller på att tänka framåt och förutse saker. Men på ett annat plan är jag lite avundsjuk, för att det är också rätt skönt. Varför ska man hålla på? Han säger att det man inte kan påverka, det är ju ingen idé att oroa sig för.
Nej.
Det är ju verkligen helt sant. Jag skulle önska att jag hade mer av det.
För så är ju verkligen, jag tänker då i barnuppfostran, är ju jag verkligen inte så. Alltså jag är ju verkligen, ser ju flera hot hela tiden.
Precis.
Och det, men jag tänker, alltså det kanske är manligt och kvinnligt, jag vet inte. Nej, men det är det nog inte. Jag kan inte uppleva att alla kvinnor känner så som jag.
Nej, men att vi kanske har närmare till att tänka på det mer.
Mm.
Det kanske inte är något, jag går inte att uttala det, att jag är rädd att det ska hända barnen något.
Nej.
Det är liksom goes without saying på något
sätt.
Men jag tror att jag kanske funderar på det mer än något. Så att jag kan fundera mer så här, om det hände, hur skulle det vara?
Ja.
För det är ju... Om man frågar då, så här, vad är din största skräck, din värsta rädsla? Så för mig är det ju såklart i alla fall att det skulle hända barnen någonting.
Ja, men absolut.
Men samtidigt så här, don't go there, känner jag. Det går liksom inte att börja traska upp den där stigen.
Absolut.
Får jag läsa för dig lite? Vad är rädsla?
Mm.
Den vetenskapliga förklaringen. Och det påminner ju otroligt mycket om stress.
Mm.
Som den biologiska definitionen.
Mm.
Det är ju, rädsla är ett väldigt viktigt och biologiskt försvar mot hot vi har haft i alla tider.
Ja.
Och den gynnar då mänsklighetens överlevnad. Det är ju ganska stort. Men det är väl som sagt, rädsla och stress har liksom samma påslag.
Ja.
Ytterst handlar det om rädsla för döden, men även många andra former av rädsla finns. Mer eller mindre relevanta, vilket jag också tycker är bra att ta med sig. Till exempel rädsla för okända saker, rasism, fobier av olika slag, mörkerrädsla och så vidare. På så vis kan rädslan vara mer eller mindre funktionell. Men rädslan gör ingen skillnad på om hotet kommer inifrån eller utifrån. Om det är konstruerat eller verkligt. Och det här tycker jag man måste ta med sig.
Mm.
Att vi kan ju verkligen skapa själva rädsla.
Mm.
Men det finns ju egentligen inte.
Nej.
Man ska säga. Det är inte en cancerknöl eller en liktorn eller en blånagel. Och här känner jag att vi har blivit, det här upprör mig lite, vi har blivit mycket räddare, om jag får säga så, på senaste decennierna.
Mm, mm.
Vilket jag tycker är synd. Det är som en industri att man spelar på rädsla. Media, alltså det är liksom oro säljer på något sätt.
Ja.
Det är mycket svarta rubriker.
Mm.
Jag tänker mig bara när vi var småbarnsföräldrar.
Ja.
Herregud vad man spelar på rädslor.
Ja.
Ja, välkommen in här till barntillbehörsaffären. Absolut kan du ha den här barnstolen för 1500. Men det är klart, om du vill att ditt barn ska sitta riktigt säkert så kan du köpa den här för 3000.
Mm.
Hela tiden var det så.
Ja.
Och det blir ju till en industri, alltså det är som en industri som spelar på all oro, alla rädslor som finns. Mm. Den här barnvagnen, ja, hur lätt kan den välta? Ja, men alltså, hur lätt välter en barnvagn? Om du hänger på den så välter den, och annars så gör den väl inte det. Men det är typiskt ett säljargument.
Ja, nej, men rädsla är ju en känsla som man bygger upp själv. Mm. Så det är klart att, och, men den är ju också så stark, den är ju ganska obehaglig. Mm. Så det är därför, tror jag, precis som du säger, man är beredd att betala lite extra då för att man tror att rädslan...
Man köper bort den, tänker man.
Ja, man tror det, men den försvinner ju såklart inte med det.
Men rädsla är ju, vi bygger upp den och vi kan vi påverka den, ska jag säga? Kan man bestämma liksom om man...
Ja, men jag tänker, vi lever ju i ett välfärdssamhälle, så våra rädslor är ju inte så... Jag tänker så här att, jag vet att, det var så intressant, för jag läste just om det, att för 2 år sedan när vi hade den här Ebola, kommer du ihåg det här utbrottet? Mm. Mm. Då gjorde man en undersökning bland svenskar att, vad är rädslan? Vad är vi rädda för?
Mm.
Och då liksom toppade en epidemi, att vi skulle utsättas för en epidemi. Och det var ju precis i samband med Ebola. Alltså det var ju så här, det var ju knappt några fall i Sverige.
Nej.
Men den liksom, alltså vi har ju inte så mycket att oroa oss för när den liksom toppar då en sån undersökning. Men sen efter det så kom just krig, trafikolycka, terrorism, brand. Att man ska vara med om en tågbåt eller flygolycka eller naturkatastrof. Alltså det är ju ganska så här...
Och det är klart att terrorrädslan kryper ju närmare.
Mm.
Det som kan vara, som är det mest fantastiska med internet, kan jag också tycka är en dålig grej. Och det är att vi vet, om vi vill så kan vi ta reda på allt.
Ja.
Om det liksom är en självmordsbombare i Pakistan som smäller av en sig själv, så kommer det liksom hem till mig i mitt vardagsrum.
Ja,
om
precis.
Jag vill. Eller till mig på bussen eller var jag nu sitter. Mm. Och jag tror att man kan bli en sån här misärknarkare. Det är faktiskt många som är det.
Ja, nej, men jag tänker det på det här bra. Som vi också pratade för massor med avsnitt sen om. Att i USA så var ju känslan bland folk att brottsligheten hade ökat så mycket.
Just
när
det.
Den i själva verket hade gått ner 25%. Ja. Men mediebevakningen hade gått upp 450%.
Precis.
Och det är väl så det är även i Sverige.
Det är ett utmärkt exempel. Mm. Och det är som sagt, gör mig faktiskt lite arg. Jag kan känna att jag blir...
Men folk blir rädda i onödan. Det är väl det som är... Men du, en annan grej jag måste bara plocka. För jag tycker ändå att vi kopplar ihop det här med kvinnor och rädsla. Jag läste faktiskt också en annan artikel. Jag tror att många läste den. Den spreds väldigt kraftigt efter jul. Att varannan kvinna har blivit trakasserad när de har varit ute och sprungit.
Mm.
Har du blivit trakasserad?
Nej. Jag har faktiskt inte det.
Nej.
Men jag är ju livrädd för det varenda gång.
Ja, men alltså det är inte
klokt. Jag kan
klokt.
Till och med känna det när jag springer i skogsspåret på dagen. Mm. Att jag inte vågar springa med hörlurar. För jag vill höra om det är någon som kommer bakifrån.
Men alltså det är ju inte klokt. Men först när jag läste den rubriken så tänkte jag så här, nej men va? Varannan? Alltså du vet, det lät ju helt overkligt.
Vad är det här för överdrivet?
Men sen kom jag faktiskt ihåg. Och jag skojar nog lite bort det, men jag upplevde ju det väldigt obehagligt. För jag var ute och sprang någon söndag morgon, så det var väldigt lite folk i farten. Och jag ska springa vid Skurubron.
Ja, oh, just det.
Och så kommer en man på cykel och stoppar mig och frågar om jag ska följa med honom och dricka kaffe.
Oh, shit.
Och grejen är att det var inte frågan i sig, den var ju ingen läskig.
Nej,
men han liksom
situationen.
Var, ja, men situationen, han var dessutom på cykel. Och sen, och jag bara, va? Alltså du vet så här, det kom ju liksom bara, va? Och han bara, jo men kom med. Så där lite. Och jag fortsatte ju sen att springa. Och liksom, verkligen den här obehagskänslan. Titta bakåt. Också. Alltså, kom han efter mig? Eller, och så där. Och det är ju en något form av trakasseri.
Ja, det får man ju säga.
Mm. Så att jag tänker det, men alltså faktiskt den här obehagskänslan. Den fanns ju verkligen i det. Att han stoppade mig. Varför gjorde han det?
Och så tycker jag nu, det här, nu senast i veckan nu så spreds det en bild på en tysk registrerad bil.
Just
som
det.
Hade stannat utanför Bogårds skola där det satt en kille och väntade på bussen och sagt att han skulle hoppa in.
Ja.
Sen förtäller historien inte något mer hur det gick, men han hoppade uppenbarligen inte in.
Nej.
Då lägger man upp den här bilden och sen så sprids det. Alltså jag har sett det på så mångas Facebook, jag fick sms från en kompis, vill bara varna er om ni inte har sett det här. Och på ett sätt så känner man ju bara, tack snälla för varningen.
Mm.
Men samtidigt så är det här som jag menar, det är det liksom eldar upp så att man får nästan panik.
Ja.
Om jag börjar tänka på att det kan stanna en vit skåpbil varenda dag för att plocka upp mina barn, då får jag får nästan sån panik så jag hör nästan ingenting.
Nej.
Så att å ena sidan så är det såklart att sånt måste man ju ändå på något sätt varna för. Det tycker jag är logiskt. Men å andra sidan så så här, allt som kan hända. Jag orkar nästan inte.
Nej, man orkar
ta in någonting.
Men det är ju det, alltså man vill ju kratta för barnen. Man vill ju absolut, det är ju verkligen, för det är ju för att man vet ju själv. Alltså man skulle ju dö om någonting hände. Mm. Det är därför det får sån fantastisk.
Och som det var någon, om det var hon som hade lagt upp bilden från början eller om det var någon annan som skrev att det är så svårt då. Så här, vad ska man lära barnen? Jo, att man ska vara vänlig och öppen mot alla och så. Mm. Och samtidigt så ska man vara rädd för saker och ting. Det är ju en himla balansgång.
Ja.
För jag vill verkligen inte banka i dem mina egna rädslor eller annat. Nej. För den delen. Men nej. Ibland är det ju svårt alltså. Ja,
det är ju det.
Apropå det här med förebilder vi pratade om förra gången. Hur man
ja, agerar. Men precis. Ja, men den är lite svår. Just det här att vara vänlig mot alla men samtidigt. För du får absolut inte prata med några okända.
Nej, men du ska vara vänlig.
Ja.
Nej, det är knepigt.
Ja, den är jätteknepig.
Där finns det som två strategier, tänker jag mig.
Mm.
Där jag kanske använde mig av den ena väldigt mycket förut. Att just konsumera. Jag tog in åt mig allt som jag hörde, som jag läste. Och det är väl det som bygger upp helt enkelt den här stora rädsla, liksom ryggen som man har på sig hela tiden.
Ja.
Versus då att kanske jag precis tvärtom, som jag har en tendens att göra nu, att jag bara stänger av.
Mm.
Om det är för jobbigt på tv, låter ju som att jag är 100 år, jag kollar inte så ofta på tv, men ändå såhär nyhetsinslag eller vad det kan vara.
Ja.
Då stänger jag faktiskt av. Jag orkar inte ta in det.
Nej, det är bedrövligt.
Kanske inte heller helt liksom upplyst, eller att det kanske känns väldigt ignorant, men det är liksom bara sånt hela tiden. Jag orkar inte.
Nej, jag håller med. Ja, men jag funderade också lite grann på mina rädslor här när vi skulle spela in idag. Och jag är väldigt flygrädd.
Ja, det är du.
Mm.
Jag har ändå flugit med dig.
Ja.
Flera gånger.
Ja.
Och det märks inte.
Nej, men det beror ju på. Alltså det är extremt olika från gång till gång hur det är. Det är verkligen olika. När vi flög upp till Haparanda så var jag väldigt flygrädd. När vi flög ner så var jag inte det.
Men vet du, det imponerar mig väldigt mycket. Jag tänkte också på det inför idag. Att jag är otroligt imponerad av det att du gör det. Du flyger ju mycket. Du flyger ju mycket i jobbet. Du flyger ensam.
Mm.
Du flyger med din familj såklart. Du flyger med kompisar. Att du inte låter det stoppa dig och ändå är så pass flygrädd.
Ja.
Det är otroligt imponerande.
Ja. Nej, men jag borde ju ta tag i det. För det är ju faktiskt
verkar
väldigt...
ju funka ändå.
Ja, det verkar ju men det funkar. Och det är ju för att jag har bestämt mig att det får inte hindra mig. Och jag menar, i jobbet kan jag ju inte säga att jag är flygrädd.
Nej, du är rolig. Du ser, man kan påverka. För en annan skulle ju säga så här, jag kan inte åka till Köpenhamn. Jag vågar inte flyga.
Nej.
Eller jag måste åka tåg.
Mm.
Så det kommer alltid ta 2 dagar.
Ja. Nej, men precis. Men det här är ju verkligen det där som du sa. Alltså, rädsla är ett val.
Mm.
Och det är ju inte rationellt.
Nej.
Det är ju inte det.
Nej.
Alltså, flygrädslan.
Just flygrädslan är ju på ett sätt väldigt orationell. Därför att chansen att det ska hända något är i stort sett obefintlig.
Mm.
Men samtidigt när man tänker, herregud, det är klart att man borde vara livrädd hela tiden. Vi flyger högt upp i luften.
Ja, det är helt onaturligt.
Ja.
Det är helt onaturligt.
Så på sätt och vis är den rädslan egentligen inte konstig.
Nej, verkligen.
Men det är bra gjort av dig, tycker jag.
Men alltså, jag måste säga en annan rädsla som... Alltså det här vi har ju pratat om, det att man blir sin mamma.
Mm. Är du rädd för det?
Ja, det är rädsla. Nej, men däremot så tänker jag på det här med... Alltså som mamma sa jämt när vi var små. För hon tyckte ju världen var på väg åt... Vad är det som händer i världen? Och herregud.
Redan då?
Ja, du vet så här. Det är ju 40 år sedan liksom. Nej, ja. Men typ så här... Och det kan jag känna igen nu. Att jag är så här... Framtiden?
Mm.
Vad kommer hända?
Var
är vi på väg? Och hon sa jämt så här... Alltså det är ju kul om ni skulle skaffa barn. Men egentligen tycker jag inte att ni ska skaffa barn till den här världen.
Nej,
och så kan jag nästan börja känna nu.
Olivia, ta det lugnt.
Ja, ni behöver inte skaffa barn i den här världen. Nej, men det är också så här framtiden.
Mm.
Att man tycker ju så här, det är väldigt känsligt så här... vad kommer hända?
Mm. Och det är ju också så här utifrån, tycker jag, vi matas med saker och ting. Att jorden håller på att gå sönder, det blir varmare. Och, och med det menar jag inte att vi inte ska vara upplysta. Men allting har en klang av katastrof.
Mm.
Och det är klart att det spelar an på. Jag tror att väldigt många idag, det finns ju typ så här miljödepressioner.
Ja,
alltså att man
visst.
Blir deprimerad av hela världsläget.
Mm.
Och det ska vi inte behöva bli i Sverige, va?
Nej, men alltså
ingen
lite
har
grann...
så bra som vi har.
Nej,
här.
Men det här med krig och terrorism, det är klart att allting kryper närmare.
Jo, men att du ska bli deprimerad att det ska påverka dig i vardagen hela tiden. Det är än så länge i alla fall inte rejält.
Visst, men det är, väl, det är väl just det här att kunna sortera tankarna runt kring de här.
Ja, men jag tror man måste göra det aktivt.
Ja, precis.
Om man känner att, fasiken, nu börjar jag, det snurrar mycket,
det
jag kanske
hopplöst.
Börjar begränsa mig. Jag ska säga att när vi var i Barcelona senast, då hade det ju varit den här i Bryssel, du vet.
Ja, just
när det. Precis hade det varit. Mm. Och då åkte vi tunnelbanan i Barcelona. Och då kände jag faktiskt, jag kände mig, jag hade inte panik. Men det var skitjobbigt.
Mm.
Jag bara räknade minuterna tills vi skulle kunna gå av och gå upp igen.
Ja.
Det har jag aldrig känt förut. Och det var också en sån prövning att inte visa någonting. Mm. Inte för Mats och inte för barnen.
Mm.
Så visst, liksom, visst kan man tänka på det. Men man måste, jag tycker man måste jobba med att sortera bort det. Ta in det som är relevant liksom, av rädslor. För det är klart att man inte kan gå igenom livet helt opåverkad.
Nej, nej men absolut. Jag menar, rädsla är ju någonting. Jag tror verkligen att man har med sig det i vardagen ganska ofta.
Jag hade en sån himla gullig historia apropå mammor och rädslor och så. Min mamma var rädd för mycket när jag var liten.
Mm.
Och hon har verkligen tuffat till sig. Hon är nästan inte rädd för någonting längre.
Det kanske är det.
Ja. Men jag var inte rädd för något när jag var liten. Det här är jättelustigt. Mm. Jag hade liksom ett mellanspel. När jag var liten var jag supertuff. På riktigt.
Mm-hmm.
Jag var ju ensam tjej. Och hemma, jag hade ju inga syskon på förrän jag var ju 11 när min brorsa kom. Och jag följde mina kompisar hem mitt i natten. För de var mörkrädda. Och sen runt 20 ungefär så började det för mig. Men mamma, hon var rädd för mycket. Bland annat var hon rädd för Oskar. Alltså livrädd för Oskar.
Ja,
och hon och jag var ensamma hemma någon kväll. När jag var 6 eller 7. Och jag hade somnat. Eller, och mitt i natten så började det åska. Det var något så här helt fenomenalt åskväder. Mm. Vi bodde som man såg ut över Lidingöbron. Över vattnet där. Och det var nästan som ett fyrverkeri.
Mm.
Och mamma och pappa var bortresta som sagt. Så mamma och jag var hemma själva. Hon blev väl först livrädd. Och så väcker hon mig och bara, alltså verkligen väcker mig. Så här, Gry, det är åskväder. Men det är ingen fara. Det var så himla gulligt. Och sen efter det så blev jag ju rädd för Oskar.
Nej, men hon väckte ju det för hon ville, vågade inte vara vaken ensam. Nej.
Och sen berättade hon efteråt att då satt hon och kollade. Det här var så åskväder som kom och gick, du vet. Som kan liksom hålla på i timmar. Och då sa hon att efter det blev jag nästan kurerad. För det var så spektakulärt.
Ja.
Så hon blev lite kurerad och då började jag.
Mm.
Och min åskrädsla höll i sig några år efter det. Jag blev också kurerad sen genom att jag var ute när det var åska.
Mm.
Men så gulligt på något sätt. Mm. Men ändå så onödigt.
Ja.
Det är ingen fara.
Nej men åska är väl verkligen någonting som många är rädda för.
Ja, och det känns ju rejält. För det låter ju, det är ju lite läskigt.
Ja. Väder kan ju vara ganska läskigt.
Jag tycker vind.
Ja, vind kan absolut vara väldigt läskigt. Jag tänker en annan grej som jag kan känna lite oro för, och det är väl inte rädsla. Men vi har nog också varit inne på det, men det är ju tiden. Att man inte, det här är lite mer
diffust. Man inte ska hinna.
Ja, nej, men att man inte prioriterar rätt.
Ja, att du inte ska hinna.
Ja, precis.
Du brukar säga, jag har så mycket kvar att göra med barnen, säger du, innan de blir stora.
Ja.
Till exempel.
Ja. Nej, men alltså den är verkligen, det är en sån här orosrädsla. Jag vet inte vad det är, men
stress.
Den finns också.
Men den är ju inte reell, vet du.
Nej, den är ju inte det.
Det är bara att göra.
Ja, men precis. Det är bara att göra. Mm. Det är det som är. Nej, men alltså annars så är det ju också det här med personliga planet som jag tror många också känner igen sig med rädslan. Är att, eller jag vet inte om alla känner så, men alltså just att man inte vill bli illa omtyckt.
Nej.
Att man inte liksom vill såra någon.
Nej.
Att man inte vill göra någon besviken. Alltså att man inte vill uppfattas som en person som på något sätt sprider den.
Nej. Man vill bli omtyckt själv helt enkelt.
Precis.
Och då kan det finnas en oro i att man gör fel.
Ja.
Då,
är det inte så?
Jo.
Finns inte den också?
Basal skulle jag säga.
Ja, just det.
Oro.
Ja.
Det är ju lite så här, när du har, vi har pratat om det förut, när du har mat och rent vatten och kläder och tak över huvudet och någorlunda trygghet och så, då har du det absolut mest basala täckt. Då kan man börja oroa sig för annat. Och det är klart att det måste ligga i de allra flesta människors innersta att man vill vara omtyckt och man vill då heller inte såra andra.
Nej.
Man vill inte ha osämja helt enkelt.
Nej, precis.
Att man kan må dåligt av att det.
Ja, men precis. Det är ju en ganska lyx att liksom fokusera på de rädslorna. Men det tror jag absolut är en sån där.
Mm. Och den försvinner, tycker jag, skalas. Jag ska inte säga att den filas av lite när man blir äldre.
Mm.
Och en av de kanske vanligaste rädslan, den största oron, är väl att komma för sent till skolan eller jobbet.
Mm. Eller hur? Så att jag tror nästan faktiskt vi båda känner oss lite stressade den här morgonen.
Nu börjar en ny dag.
En ny dag, fredag. Och jag ska åka till jobbet där teamet väntar. Vi fortsätter våran team.
Just det.
teamdag idag. Igår härligt. Var det avdelningsdag, då var vi hela divisionen eller vad man ska kalla det. Och idag är vi bara mitt team.
Bra avslutning på veckan. Jag har möte rätt med huvudet in i grottan.
Ja.
Och sen är det fredag. Och sen är det fredag kväll och sen är det helg.
Mm.
Härligt.
Det ska bli superhärligt.
Det är vi inte rädda för.
Det är vi absolut inte
rädda
för. Att
ha det härligt.
Nej.
Du, tack för idag.
Tack för idag. Lev och må.
Hej då.
Hej då.